Du lyssnar på Caprice musikpodd som i en serie avsnitt här nu vänder sig till dokumentationsinspelningar, det vill säga intervjuer av personer i ett svunnet men inte allt för avlägset svenskt musikliv. Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap och idag tänkte jag att vi ska lyssna på två svenska tonsättare som intervjuats i Kungliga Musikaliska Akademins dokumentationsserie med såna här intervjuer. Den ene är Lars-Johan Wärle som intervjuades mot slutet av sitt liv. Han gick bort 2001. Och den andra är den ännu högst aktive tonsättaren Daniel Börtsch som nog är den första dokumentationsintervju i den här serien med en levande och ännu verksam person vi har haft med här. Och som gäst har jag äran och glädjen att presentera tonsättaren Marie Samuelsson. Välkommen Marie.
Tackar.
Marie, du har ju haft stor framgång som tonsättare för många olika besättningar, inte minst orkester och kammarmusik, men också opera, elektronmusik med mera. Innan vi kastar oss in i de här intervjuerna, vilken är din egen relation till Wärle respektive Börtsch?
Ja, alltså Wärle, han är samma generation som min pappa. Och han var ju knuten väldigt mycket till Göteborg. Och jag studerade i Stockholm då på Kungliga Musikhögskolan. Så jag har inte haft så väldigt nära, kan man säga, kontakt med honom som lärare eller så.
Du var ganska uppdelat på den tiden där med Stockholm och Göteborg i komposition.
Ja, precis. I alla fall kanske med professor och sådär. Mm. Ja. Och, men jag, alltså, liksom operorna Tint och Mara och Animalen och sådär, Tage Danielsson, sånt har man ju lyssnat på. Ja, nej, men där öppnade det sig liksom intresse för att han kunde göra till och med operett och sådär. Mycket melodier och ja, lite annorlunda kanske mot det jag mötte då i Stockholm eller på IRCAM och så här mellan Europa. Så det var liksom en annan, ja, en annan.
Alltså i de kretsarna där så ansågs det lite för lättviktigt att arbeta i de
jag
här.
Jag skulle inte säga lättviktigt så kanske, men det var väl ja, men lite annorlunda kan man väl säga. Vad man hade för stil och så. Men det kan ju bara vara inspirerande också, så det var nog ingen värdering sådär. Och ja, Daniel Börtsch har jag ju följt mycket närmare kan man väl säga då, i och med att han var min lärare på kandidatnivå, eller första nivån på, i Stockholm. Och sen har vi följts lite åt i akademin och ja, han betydde väl mycket som lärare för mig. Och han har ju också gjort mycket orkester, symfonier och så, men där kan man väl säga kanske att bakanterna, operan och Marie Antoinette och sådär, det var väl under den tiden jag verkligen följde honom liksom, och de betydde ju mycket där med Ingmar Bergmans regi och sådana saker.
Just det var ett av de sista riktigt så här stora såna jättesamarbeten över, ja, över konstarternas gränser då. Som,
ja. Ja visst, det var väldigt stort och bombastiskt.
Och när jag säger sista menar jag inte att det inte kan göras så länge, men det fanns ju en annan satsning på den tiden om man ser tillbaka på.
Ja verkligen, man hyrde ju in en regissör från något annat håll lite granna och jag tror att det var också inhyrda sångare faktiskt, väldigt många och sådär. Så att det blev liksom en stor och dyr och fin föreställning på olika sätt. Men sen har vi också Daniel, och han hör av sig ibland om jag har gjort något bra eller så. Och ja, vi samarbetar mycket inom akademin också när han var preses och sådär. Så att, ja.
Mm. Bägge de här tonsättarna talar ju på de här intervjuerna om hur det var att släppas in i musiklivet, hur man togs emot, hur man ibland fick kämpa mot eld. Upplevde du som ung tonsättare på din tid att det fanns hökar, eller vad man ska kalla det, som liksom vaktade över tillvaron inom till exempel tonsättarutbildningen, föreningen Svenska tonsättare eller i det fria musiklivet?
Nej, jag tror inte att jag upplevde det så, liksom att man möttes av dogmatism så där, eller hökar som. Jag tror att det hade ändrat sig väldigt mycket liksom efter ja, lite mer postmoderna tongångar kanske också. Men nej, jag tyckte nog snarare att det var ganska inbjudande. Jag vet inte om det kanske var för att jag också var en av de få kvinnliga tonsättarna på den tiden som utbildade sig. Men ja, jag upplevde nog att det fanns väldigt mycket samarbetsvilja snarare och ja, tips och råd och peppning sådär, måste jag säga.
Upplevde du dig själv som annorlunda, som kvinnlig tonsättare? Det var ju som
nej,
sagt väldigt ovanligt.
Jag upplevde mig väl som mig själv.
Men, ja. Men jag tänkte i andras bemötande och så.
Ja, det är en så stor fråga. Men absolut kunde det vara lite utpekande sådär. Om man kanske kände att man behövde leva upp till någonting som Ja, men jag tycker väl snarare också att det fanns många män man kunde samarbeta med. Och ja, jag har liksom även Sven-David Sandström och Butch och ja, flera, Åke Holmqvist på KMA och så där, har ju senare samarbetat väldigt mycket med Per Mårtensson senast nu på Kungliga Musikhögskolan och sådär. Så jag har väl liksom inte haft några barriärer mot att kunna samarbeta på olika sätt också. Nej. Med musiker av båda, alla kön, verkligen.
Den öppenhet du beskriver där, liksom att äldre tonsättare som så att säga inte vill styra i någon viss riktning och så, det kanske hänger ihop ganska mycket med den generation, eller inte minst de två generationer som vi har då, Väl och Börts. När man pratar med andra så är det liksom den bilden man får av de som kompositionslärare också, att det fanns en större pluralism kanske än de här skolbildningarna som gällde mycket under 30-40-50-talen.
Ja, jag tror verkligen det. Och också, vilket jag kanske inte hör i de där intervjuerna så mycket, så tycker jag väl att det viktiga är också ett internationellt kontaktnät, eller att det kom folk och pratade, Kaja Sarjao eller vem det nu var, liksom, som öppnade upp liksom Europa och Norden och andra länder verkligen utom europeiskt och sådär. Så att jag kanske inte upplevde det som sån ankdamm som det kanske
var
tidigare efter kriget och allt sådär. Men, ja.
Ska vi ta och lyssna på vad Värle har att säga om detta att behöva släppas in av de etablerade tonsättarna på hans tid och hur man då kunde ges liksom lite informell undervisning eller uppdrag och liknande utan att kanske ha bett om det alltid då. Detta rör stråkkvartetten Pentagram från 1960 och den tillkom delvis som resultat av den äldre och mycket etablerade tonsättarkollegan och Ingvar Lidholms bemötande av Värles försök som orkestertonsättare. Lidholm var då Värles chef som producent på radion men verkar ha tagit en lite opåkallad lärarroll på sig också då. Övriga personer som nämns har bland annat violinisten Lars Fridén. Men då säger Värle så här.
Då var Ingvar Lidholm chef där och jag visade naturligtvis honom Lidholm, Bäck och Blomdahl. Det var mina gudar naturligtvis. Jag visade honom mitt stora partitur och han tittade på det där och så sa han: ja, du kanske kan lära dig att skriva för orkester en dag, men varför gör du så här? Varför skriver du parallella oktaver och sånt där? Men jag tog det där rätt hårt, alltså, så jag rev sönder det mesta. Och det hade jag suttit flera år och jobbat med. Så sa Lidholm till mig, du ska skriva en stråkkvartett, några korta satser, som Weben gjorde. Jag visste inte vem Weben var, men jag skrev i alla fall korta satser. När jag hade skrivit det, och kallade det Pentagram av någon anledning, så jag kände Lasse Fridén som jag hade Fridén-kvartetten. Vi hade spelat jazz en gång tidigt. Så jag frågade honom, kan inte ni spela igenom det här? Jo då. Så de jobbade på konserthuset i Attiksalen där uppe. Jag var där uppe och presenterade mina noter och de spelade igenom det. Och så efter de hade spelat igenom det så Bengt Eriksson heter han, cellisten. Ja, vi kan nog gärna spela det här. Samtidigt kommer ett bud med att din stråkkvartett är antagen till kompositionstävlan i Wildhofen. Och du ska åka dit. För jag hade skickat noterna dit. Mm. Så åkte jag dit. Snuvig och snorig var det, jag kommer ihåg. Och så spelade det en tysk stråkkvartett som hette Kalafos kvartett som spelade det. Först var det en tävlan om stråkkvartetter. Och mig var det ingen som hade hört talas om mig. Ja, ni syns inte här väl. Och så där. Ja, i alla fall spelade de det. Och så var det omröstning efteråt. Så kom de ut då med ja, första pris till Pentagram. Pentagram, sa de på holländska. Av Lars Lander. Ja, det var jätteroligt. Jag fick lite pengar och en viss status där.
Sen var du tvungen att fortsätta komma
igen. Ja, men sen blev det så att det var en orkesterpris, men det delades inte ut. Men sen var det sammanlagda bästa, det är fånigt med såna här tävlingar egentligen, men bästa verk, och det blev också Pentagram. Så jag vann hela den där tävlingen. Sen var jag tvungen att bli komponist, ja.
Ja, Marie, vad säger du om detta? Både detta med tävlingar och sättet som man var tvungen att ta emot då kanske opåkallade, men här då ganska nyttiga för väl råd från äldre tonsättare. Är något du har stött på också?
Ja, jag kan väl känna igen lite av det han börjar med där, respekten. Så att, både respekt och lite sådär att försöka göra något annat, att göra sitt eget. Och jag tror att han pratade lite egentligen om det också kanske, att han hade en annan, ett tonspråk inom sig som han kanske då fick lite mothugg med.
Just det.
Under den där kommentaren. Jag tror ofta att såna här kommentarer kanske, alltså man tar dem för att man kanske också behöver reagera på dem, på något sätt.
Ja.
Att det är som en vidareutveckling liksom.
Ja.
Men och kanske du ibland tolkar in lite mer än vad det var menat.
Jag vet ja, det inte. Låter drastiskt det här, att riva sönder verk. Har du gjort detta någon gång?
Nej. Nej, det har jag nog inte gjort. Men jag vet att jag kunde till exempel få, och det var inte alls från Butch eller Värle, men jag kunde få tips om att nej, du ska absolut inte fortsätta som musiker. Du ska inte fortsätta sjunga och du ska inte satsa på. Utan det var väl mycket det som gällde, liksom, att man skulle bli...
En tonsättare skulle sitta bara med sitt partitur.
Så att ja, och vara så här fullfjädrad.
Mm.
Liksom. Och det kanske egentligen... Ja, nu var jag tvungen att göra det lite också, för jag hade familj och barn och sådär. Mm. Men på något sätt så kunde jag väl kanske tänka så här i efterhand att... Ja, men jag tog upp lite sång och piano i alla fall. Liksom. Att det var, jag tror att just de här... Man kanske tar såna där kommentarer under en utbildning lite hårdare än vad det kanske också är menat. Så.
Ja, det kan jag tänka mig, ja. Hur skulle du beskriva elev-lärare-relationen när du gick på musikskolan då, som kompositionslärare och kompositionselev?
Ja, men jag tyckte att det var... Åren gick väldigt fort. Jag gick där väl 6-7 år och gick också påbyggnad sen där Sven David Sandström och Per Lindgren var professor. Jag tyckte att det var otroligt spännande år.
Var det en formell relation man hade då, eller?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Man sitter ju liksom och tittar på, det är musiken det handlar om. Och ja, jag tyckte jag lärde mig otroligt mycket faktiskt. Bara också genom att få skriva på och höra det bli spelat och... Få lite beställningar så på slutet också. Alltså, ja, nej, jag också faktiskt väldigt mycket det här med studioarbete och elektronik.
Mm. Och nu när du själv undervisar på musikskolan, ser det likadant ut då i de elever som kommer nu, skulle du säga?
Ja, nu har jag precis gått i pension därifrån. Men jag har arbetat där i 6-7 år. Eller och kanske är det väl så att det är en ännu större bredd idag. Man har influenser från... olika litteratur, alla världens hörn liksom, och samarbeten och kommer ibland från andra stilar och sådär. Så att det kanske ännu mer är så nu att man försöker, i alla fall jag försöker se till studentens liksom, egna tonspråk och vad de har för idéer och så utifrån det de har skrivit så försöker man handleda vidare liksom, och se hur formen kan bli och sådär. Men jag tror inte att det är den här stora dogmatismen längre. Men det finns alltså... Många olika liksom stilar som man då själv också måste försöka behärska. Liksom,
ja, det blir en utmaning för lärare då, så
ja.
Att veta var allting kommer ifrån. När någon
ja,
kommer
det kan vara liksom matematiska matriser till liksom en dikt som man vill tonsätta och sådär. Så att det är otroligt olika tonspråk, men väldigt roligt tycker jag. Och jag tycker väl att det ska vara så. Man ska få förkovra det man har. Inom sig som ett musikaliskt språk, men naturligtvis lära sig väldigt mycket musikteori och såna här saker. Men
just det.
Men just det jag handleder i är ju liksom friare då.
Ett av Lars-Johan Werles stora verk var i operan Tintomara som du nämnde här, Marie. Det skrevs ju till operans 200-årsjubileum 1973. Och detta var också delvis ett tillfälligheternas spel då planerna plötsligt ändrades på grund av andra beställningsverk där utgick eller inte blev klara som... den stora makabern som skulle ha varit klar då. Men det fanns pengar och utrymme då för ett större verk ganska plötsligt, men det fick skrivas då på rekordkort tid av Werle. Är det något som händer idag också som man kan bli frustrerad över? Att planering fallerar så man får komponera dag och natt för att hinna egentligen allt för tuffa deadlines, eller är det bättre planerat i musikadministrativt idag?
Ja, alltså det sorgliga är väl kanske att det inte finns så många nya verk på operan. Det är väl det jag kanske skulle tycka är
så det är helt, den typen
ibland.
Av beställningar förekommer knappt.
Alltså längre. Jag tror inte att någon får komponera i rekordfart för att det ska vara nytt.
Nej.
Det får väl någon annan beskriva bättre som vet det mera, men jag skulle tro att de i sådana fall tar in en äldre opera istället.
Ja, det är egentligen ett ännu mer pessimistiskt syn.
Ja, kanske.
Alltså, att man faller tillbaka till standardrepertoaret mer då.
Ja, jag tror faktiskt att väldigt många nyskrivna operor aldrig blir uppförda.
Det är väldigt tragiskt.
Det är väldigt tragiskt faktiskt. Ja.
Vi kan ta och lyssna på ett parti ur andra akten av Weiles Tintomara. Och det är Rut Jakobsson, som är stor, också väldigt kopplad till Göteborgs stad, precis som Weile, som sjunger här Glans, vilken glans.
Och smycket kvar om pannan, och
Här hörde vi alltså Rut Jakobsson sjunga Glans, vilken glans, Uvärles Tintomar. Ser du, Marie, hur skulle du karaktärisera det här tonspråket? Det balanserar på något sätt mellan den slags äldre modernismen, som du sa också, en, om man kan kalla det postmodern.
Alltså, jag tycker det är väldigt snyggt lagt som melodi där. Hennes röst passar ju otroligt bra. Jag tror hon har samarbetat eller åtminstone tänkt väldigt mycket på hennes omfång. Sen det här med orkestrering och orkester, det har hon ju lärt sig, kan man säga. Ja. Apropå det som han fick då lite kritik för, ja, så det är otroligt... Ja. Om man nu vill ha en väldigt vacker klang liksom, i orkestern, så når han ju verkligen det, tycker jag.
Ja. Mm. Om vi går över då till Daniel Burch, så finns det väl flera kopplingar där till dig också då. Dels är väl, som du nämnde, en av dina kompositionslärare vid Musikhögskolan i Stockholm. Och sen har ni bägge haft presesuppdrag i Kungliga Musikaliska Akademin och varit aktiva i Föreningen Svenska Tonsättare med mera. Finns det en skillnad mellan att arbeta med någon äldre tonsättare när man har varit elev eller när man bara har varit kollegor? Är man ständigt en kompositionselev resten av livet, tycker du, eller?
Nej, det tycker jag väl inte. Jag tror att det liksom försvann väl sen när man blev mera, att man skulle samarbeta då i till exempel akademin. Och var på den tiden när Åke Holmqvist var ständig sekreterare, och jag blev ganska indragen tidigt i det där. Liksom. Jag kom med och blev ordförande för den här kammarmusiknämnden innan jag kom in i styrelsen. Och det här var väl typ 2005 till 2008 där som jag höll på med ordförande för kammarmusiknämnden. Och vi gjorde ett manifest för kammarmusiken, jag och några andra där jag var ordförande. Det minns jag som en otroligt produktiv och härlig tid. Inte minst för samarbete med Anna Lindahl och George Kentros, violinister. Och Anders Login då från Kromato var ju med då innan han gick bort. Och sen också Anders Hultqvist. Och vi gjorde liksom en, intervjuade väldigt många i musiklivet och gjorde ett skriftligt manifest för det fria musiklivet, kan man säga. Sådana saker var, fick jag väldigt fria händer liksom, av Åke Holmqvist och även då Daniel Burch. Att liksom, de litade på att det skulle bli någonting. Och jag det är väldigt glad för idag att ha fått de här liksom också chanserna att försöka tycka saker i musiklivet. Jag tror att Daniel har väl alltid haft det spåret kanske med sig också, även om han ibland har velat bara komponera, så de kallar det för värnplikt. Det kanske är... Ja, men liksom man får så mycket mera på något sätt ut av att arbeta med musik, tycker jag. Då. Det här får bara prata för mig själv. Men, men att ha den här kontakten och de här samarbeten också liksom intellektuellt och försöka göra någonting och tycka någonting, det tror jag nästan krävs för att den här konstformen ska kunna fortleva.
Just det.
Det finns liksom ingen automatik i
det. Nej, just det är ingen annan som gör det här jobbet.
Nej.
Ja, tonsättarens tillvaro kan väl annars, jämfört med en viss andra ålder i musiklivet, liksom präglas lite av ensamvargen. Så i alla fall är det så många föreställer sig, att man sitter bara i sitt rum med sin dator eller sina partitur eller så. Och så måste det väl vara, antar jag, att man får väldigt mycket tid för sig själv. Men just det här med uppdrag i musiklivet som du nämner, tonsättarföreningen, akademin med mer. Där är ju ett sammanhang där en sån individualism kan berikas, om jag förstår dig rätt, av samarbeten med andra och kallet och yrket, så att säga, få en kollektiv tillämpning. Vi kan väl lyssna igen på den här gången på Burch då, som talar om just detta som du nämner, värnplikt i musiklivet. Alltså att man, ingen kommer tvinga en att göra de här sakerna, men någon måste göra det. Så att det kräver då både en samvetsgrannhet hos den som åtar sig och att man har en fallenhet för det här naturligtvis. Även här är Ingvar Lidholm med i sammanhanget där. Och också här får vi höra vad Burch har att säga om detta.
Sen, egentligen det enda jag har gjort av sådana här saker senare år, det är alltså 6 år i akademins styrelse från 90 eller något sånt där, och sex år framåt. Och det har jag upplevt som oerhört stimulerande. Alltså, och
det verkar inte hopplöst alltså?
Nej, tvärtom tycker jag. Och det har liksom den här känslan av att vad egentligen, vilken potential som finns i denna sammanslutning. För egentligen så finns ju hela Sveriges musikliv i det här gänget och finns ju en väldig kraft i det egentligen. Mm. Det är klart att det är också ganska personligt ett yrke som komponist då, och ingen undervisning och så vidare och så vidare. Det har ju det jobbet naturligtvis varit också en social del som har varit väldigt, väldigt välgörande att ha. Va? För att jag är inte enstöring på det sättet att jag inte vill träffa folk. Jag har också en ganska stark social sida egentligen. Och att förena den med akademin som de här 6 åren var ju oerhört roligt och stimulerande egentligen. Så det är kul. Men i övrigt har jag inte... Det är nog värnplikten.
Här är alltså Börts om den så kallade värnplikten, alltså att åta sig arbete i musiklivets organisationer. Marie, dina egna erfarenheter ur föreningen Svenska Tonsättare, Akademin, uppdrag på musikskolan med mer. Hur balanserar man det mellan plikt och nöje? Så att säga? Det är en värnplikt som uppskattas av många att man gör det här. Men du nämnde också att det kan vara väldigt givande då, så att säga. Vad vill du skicka med andra som skulle kunna tänka sig att gå in i såna här typ av arbete? Egentligen en slags musikadministration kan man väl säga.
Ja, nej men man får väl göra det om man har den här liksom intresset för utveckling. Och, ja, det är ju ett ansvarstagande också. Så att jag tycker ändå att det har varit berikande att... Och det kanske beror på att jag är väldigt också så här samhällsintresserad och har pluggat väldigt snart under livet liksom filosofi och samhällsvetenskap och såna här saker, att jag har på något sätt ett intresse för att försöka få ihop liksom och se det holistiska i hela musiklivet, och att jag kanske har varit ganska bra då, jag vet inte, på att just värna om den nutida musiken liksom. Att det behövs därför att den säger någonting om vår samtid, och där har jag bara gjort det för att jag tycker att det är otroligt intressant. Det har inte varit för mig kanske som en så här värnplikt man måste göra, utan mer ett berikande liksom, och ett intresse, och framförallt att samarbeta då med människor och få någonting gjort. Liksom. Men sen har jag ju alltid komponerat, och det där kan krocka. Det är inte helt lätt att kombinera. Så många långa perioder så har jag ju inte haft så mycket vid sidan av, utan har gått in i komponerandet och verkligen liksom försökt utveckla det. Så jag tror att man får göra det i perioder, för annars så kan man ätas upp. Och jag vet att Butch faktiskt, jag sa det någon gång till honom när jag höll på som mest i föreningen Svenska Tonsättare och satt med i, som han också pratade om, STIM och KLYS och det blir bara mer och mer och mer förtroendeuppdrag liksom. Och då vet jag att Butch sa till mig att passa dig Marie för att ta på dig för mycket. Du är en sån här människa som tar på dig för mycket, så passa dig, du måste liksom utveckla eller skriva din musik, komponera.
Lockades du ibland när du var mitt uppe i de här att bara släppa allting för att komponera? Eller det finns inte så den möjligheten att backa ur så att säga, när man väl har börjat?
Nej, men det gick väl, det är ju inte heltid sådär, så att det gick, jag tycker ändå att man får, alltså det är ju så för konstnärer överhuvudtaget att man jobbar ju 150%. Det är
föreningen
ju inte sådär enkelt för någon liksom.
Nej, föreningen Svenska Tonsättare är ju en intressant organisation på det sättet, eftersom den leds ju då av tonsättare i styrelsen så att säga, och ordförande. Och så. Och detta är ju en viktig, på något sätt måste det vara trygghet och att veta att inriktningen inte... Man kan ju tänka sig naturligtvis att ha en professionell administratör där med annan bakgrund, men då företräds man ju inte av sina gelikar inom Tonsättarförbundet. Så det är lite organiserat som ett medeltida skrå på det sättet.
Ja, det krävs ju rätt mycket inblick. Men sen tycker jag det är bra att det... på alla såna där ställen att folk byts ut. Alltså att man inte blir någon, som någon kloss. Jag satt ju 99 till 2006 inom FST. Och sen var det väl kris, jag vet inte, men jag blev ombedd att gå in igen då i styrelsen 2015. Och då tänkte jag, men oj. Men så ställer man upp för att folk frågar liksom. Men överhuvudtaget då i konstnärsnämnds arbetsgrupper och sånt där tycker jag att det ska vara liksom max 3 år. Sen tycker jag att man ska bytas ut. Och ett av mina stora intressen har ju varit jämställdheten. Under den här tiden när jag höll på mycket så kom ju Plats på scen, alltså en utredning där bland annat också Anna Lindahl var med från musiklivet.
Just det. Det var en statlig utredning om så att säga, representation och lika villkor. Så kan man säga.
Precis, och den kom 2006 och det var en väldigt viktig punkt för mig, den här idén om kanske, låter väldigt matematiskt, men 60-40%. Och, för då var det fortfarande så att man kunde gnälla på att ja, men kvinnor har inte samma kvalitet i sin konst och sånt där, vilket idag är väldigt sällan.
Ja, men det förekommer alltså fortfarande då 2006? Oh,
ja, det gjorde det och...
Ja. Mindre det 20 kan år sedan.
Ja, nej, men det kan man ju verkligen se att den utvecklingen har gått åt väldigt mycket rätt håll, tycker jag då.
Är det sådana organisationer som Kvast och som har bidragit?
Ja, Kvast har säkert betytt en del, men jag tror verkligen att den här jämställdhetsutredningen var liksom ett startskott för teater, alla möjliga olika konstformer, filmserier. Jag menar, det är ju betydligt mer spännande roller för kvinnor inom film och överallt, liksom böcker och så vidare. Så att nu är väl nästan så där att man kan tänka ibland att, ja, jag tror att för mig då nästa stora fråga är ju liksom hur får man in de unga tonsättarna i musiklivet? Om vi nu ska prata idag så tror jag att det är mycket tuffare för dem än vad det var för mig och för andra. Och där det handlar inte om kön utan det handlar om att kunna få jobba och arbeta med det man är utbildad för.
Vilka faktorer tror du är som spelar in det? Vad är det som gör det svårt? Är det de finansiella villkoren sämre eller är det att det finns fler utbildade tonsättare eller vilka faktorer är det?
Jag tror aldrig man kan säga att det finns för många utbildade. Det tror inte jag riktigt på för att jag tror att det behövs liksom en mängd och så kommer ut bra saker från det.
Ja,
men jag tror verkligen att det finns väldigt lite resurser om man verkligen tittar. Ekonomiska resurser, stipendieresurser, sådana saker. Också för det fria musiklivet är svårt idag att kunna ha en ensemble eller musikergrupp liksom som kan få planera i 2-3 år. Det existerar ju knappt längre. Ja. Och det är sådana här tillfälliga projektpengar som kanske låter bra. Man ville testa det och det kan jag ha full förståelse för, men det blir så tillfälliga uppdrag man kan få då sådär.
Ja, detta är väldigt intressant för det verkar ju så när man ser tillbaks till exempel på 1900-talet att det är bara en eller två generationer som har haft ett riktigt utbyggt så offentligt finansierat musikliv och där kan ju Värle bland de sista generationerna där egentligen och Börts också i sin ungdom kanske men innan början av 1900-talet var ju fortfarande de flesta tonsättare mångsysslare, ja, de hade antingen helt andra jobb då som Atterberg och eller att man dessutom då var musiklärare och pianoreparatör och allt möjligt.
Ja.
Och nu är man nästan tillbaka till detta. De flesta är väl ytterst svårt att livna sig på enbart komposition. Man måste ha andra
sysslor. Absolut. Antingen undervisning då, eller många blir väl också inom IAM programmerare och sådana här saker. Ja. Nej, men det är svårt och tufft och det kanske är bra liksom att man kan livnära sig på någonting annat också. Det kan ju vara en fördel att man har kontakt med liksom livet om man säger, utanför den här lilla kammaren som du
just det.
såg framför dig.
Men,
i och för sig kan jag väl tycka att det är ganska bra med lite socialt liv liksom.
Ja,
eller
just det, precis.
Men, men samtidigt så om man ska orka ha en ensemble och beställa verk, alltså just det här med instrumentalmusik, då är vi ju beroende av musiker. Och även institutionerna, liksom, att de borde ju ta ett större grepp och spela mer ny musik. Det tycker ju jag.
Ja, det tycker även jag. Vi kan lyssna på ett sista utsnitt ur arkivintervju med Daniel Börts när han kommenterar detta med balansen som vi har pratat om mellan åtaganden i musiklivet i stort och det egna skapandet. Och då är vi lite på tidigare här under perioden 68 och in på 70-talet en bit när han var mycket aktiv i föreningen Svenska tonsättare, STIM, Svensk musik med flera organisationer. Då säger han så här.
Mycket händer om åren, samarbetsorgan kom till KLYS till exempel. Så att när jag hade som mest då, jag satt en 10-årsperiod precis i styrelserna fram till 78. Så då satt jag i, fan ta mig det mesta som gick att sitta i där. Och då, alltså det var STIM-styrelse och det var svensk musik och det var den här KLYS samarbetsorganisationen. Sen satt jag flera år i Nordisk komponistråd, den nordiska föreningskombinationen. Och det var väl förfärligt roligt, förfärligt stimulerande. Men då fick jag väl en känsla av att Då fick jag bestämma mig. Därför att det där har en tendens att själv växa som bekant och svälla ut. Och jag hade väl känt ett tag att det här blev för mycket. Så att då klippte jag faktiskt av helt och hållet alltihop på en gång. Jag tyckte det var på något sätt lika bra.
Ja, Marie, vad säger du om detta?
Ja, nej men absolut att det kan bli för mycket. Jag har full förståelse också för att jag tror att Daniel Butch har ju också skrivit väldigt stora saker. Och man behöver sjunka in i sitt konstnärliga liksom, språk och utveckling och ifrågasättanden och sådana saker. Nej, jag känner igen alltihopa kan jag säga. Av det där.
En likhet mellan Butch och dig också är väl liksom stora intressen för de andra närliggande konstarterna och att detta kommer in i skapandet. Så att säga. Det är också delvis kanske en förutsättning för att kunna engagera sig i det här arbetet. Man måste ju vara intresserad av mer än bara sin egen musik om man ska arbeta med det här. Även om det får sitt utlopp i den egna musiken så är ett stort intresse för andras musik och litteratur och bildkonst och så måste ju vara.
Ja, det kan du ha rätt. Jag har inte tänkt på den varianten. Men det är ju säkert väldigt sant. Ja.
För du har även jobbat just med redaktionsuppdrag och skrivande delen av musiklivet. Vilket ju var en väldigt mycket något som i början på, eller vid mitten av 1900-talet, den så kallade måndagsgruppen, som var ett exempel på det vi sa innan, att man inte ska sitta för länge när en generation, krets av vänner, blev väldigt dominerande då. Mm. Det byggdes ju upp väldigt mycket medvetet genom att man också skrev om musik i dagspress och kulturtidskrifter, så Bovallner inte minst, för att på något sätt intressera även de andra konstarterna för den nya musiken. Hur ser du på det idag avslutningsvis, om man ska se på det fria musiklivet och det fria kulturlivet? Mm. Vilken roll har den konstmusiken, om vi nu kallar den det, idag? Är det en självklar del? Vilka känner allmän kulturintresserad medborgare till exempel den här musiken och kammarmusiken och så?
Nej, alltså man kan väl säga att den skulle behöva presenteras och delta och få delta mycket mer. Men jag märker att så fort det kommer människor till orkesterkonserter och liksom verkligen får möta den nya musiken så är det som att väldigt många, kanske inte så vana lyssnare till ny musik då, verkligen blir fångade och verkligen känner att det här är ju spännande, det här är någonting nytt, nu upplever jag någonting som jag inte har upplevt förut. Och den liksom attraktionen tycker väl jag då att många fler skulle få del av, inte minst barn. För att i nästan alla sammanhang som jag har visat både min och andras musik för lite mer ovana lyssnare så är det väldigt positiva reaktioner. Och där kan jag tycka att det finns en faktiskt mossighet, om man nu får uttrycka sig så. Där man tror på något sätt att ja, men publiken tycker att ny musik är så svår och man vill bara höra det gamla. Men jag tror att det faktiskt är precis tvärtom. Jag tror att institutionerna skulle leva upp och det fria musiklivet skulle behöva mer stöd för att nå människor.
Det kanske finns en lite inlärd hjälplöshet där, att man från början utgår för att ingen kommer vilja höra det här. Samtidigt som man i vår tid måste vara sin egen agent och public relations. Och det är också en stor skillnad. Något som inte fanns på Wireless och Birch tid var ju sociala medier och så, där man idag kan nå ut väldigt mycket om man är skicklig, men då måste man vara skicklig på något annat än, för det är inte riktigt samma sak som att skriva musik. Utan,
nej.
Så att detta är ju, det är inte längre så att Rikskonserter gör affischering över hela stan när det görs någonting till exempel. Utan,
precis. Ja. Nej, och liksom internationella kontakter och sådär, det finns ju knappt på det sättet längre att någon stöttar det rakt av från kulturlivet. Så, men
så att varje tonsättare får vara även dra en lans för sig själv ibland då?
Ja, överhuvudtaget, men samtidigt tycker jag det finns en nu, och det kanske har med covid att göra lite grann, men det finns en mycket stor samarbetsvilja också mellan tonsättare emellan. Det är liksom inte så mycket egotyper längre kanske.
Nej.
Och det är jag väldigt glad för.
Ja.
Jag ser också väldigt positivt på mycket av det unga och mycket liksom också blandformer med AM och orkesterverk och så. Det går att göra väldigt mycket bra musik fortfarande, och det tycker jag, det görs också. Den behöver bara komma ut lite mer.
Det gläder mig mycket att höra denna positiva framtidsprognos.
Absolut.
Tusen tack, Marin, för att du gästade oss här idag. Det återstår bara framför. Stort tack till dig.
Spännande upplägg.
Tack, Marin Samuelsson, för att du tog dig tid att vara med och diskutera och lyssna utifrån de här arkivintervjuerna. Alltså Lars-Johan Werle och Daniel Börtsch. Du har lyssnat på Caprice musikpodd som i en serie avsnitt här analyserar och diskuterar just inspelade intervjuer från ett idag förgånget musikliv, nämligen det sena 1900-talets. Lyssna gärna på flera avsnitt i serien. Jag heter Mattias Lundberg, producent är Daniel Sävström och programmet görs av produktionsbolaget Filt för musikverket och skivbolaget Caprice. Tack för den här gången.